There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podplay.
16. Välkomna till Larm vi minns. Med mig, Tröste Brege.
Och mig, Daniel Brander.
Vi har under många år arbetat som brandmän och befäl på räddningstjänsten.
Och i den här podden berättar vi om larm vi minns lite extra utifrån vårt perspektiv.
Det här larmet kom in en tidig morgon och handlar om en brand i ett lägenhetshus. Men när vi kommer fram till platsen får vi information från polisen att det kan finnas personer i källaren där branden härjar. Jag kommer att berätta om larmet ur mitt perspektiv, så som jag minns det. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda alla inblandade.
Vad är det som gör mitt jobb till världens bästa jobb egentligen? Vad är grejen med att jobba som brandman? Det är nog flera saker. Men den viktigaste är att man får hjälpa människor. Man får utbildning, utrustning och kompetenta kollegor för att kunna göra ett bra jobb, vilket ju är att hjälpa andra människor. Den här kvällen gör vi en ytterligare sak som hjälper oss i jobbet. Vi tränar på arbetstid. Det är en förmån som jag nog alldeles ofta tagit för givet. Men min kropp vet precis hur viktig träningen har varit genom åren. Mattis, Tony och jag kör styrketräning ikväll, medan Anders gör sina mil på träningscykeln. Vi tre turas om att lyfta på skivstången och musiken, den dunkar högt i högtalaren. Anders tittar upp emellanåt innan han snabbt borrar ner huvudet igen för att inte tappa tempo på cykeln. Det är god stämning där i gymmet, vilket det ju ska vara när man tränar. Efter träningen går vi och duschar och gör oss i ordning för en sen middag med gänget. Vi sätter oss runt det stora matbordet för att äta vår middag. Jag har stekt några hamburgare och de andra äter sina matlådor. Några andra kollegor från ambulansen är också på stationen för att äta sin middag som de har tagit med sig från pizzerian. Fan vad avis jag är på eran mat, säger Mattis. Och vi andra kan bara hålla med. Klockan är mycket när vi är klara med middagen. Men jag passar på att svara på några mejl innan jag går och lägger mig på luckan. Luckan är som ett litet sovrum som vi alla har där vi kan sova på natten. Om vi inte är ute på larm förstås. Strax efter 6 på morgonen tänds lamporna och larmsignalen går på brandstationen. Jag vaknar i ett ryck och sätter mig upp i sängen. Ni vet så där man gör när man har försovit sig. Jag tittar mig omkring och plötsligt slår det mig. Just det, jag är ju på jobbet. Yrvaket spanar jag efter mina kläder och hittar dem på stolen bredvid sängen, där de alltid ligger. När larmsignalen tystnat kommer en röst i högtalaren. Prio 1, röklukt i trapphus, säger rösten. Jag klär på mig och går ut genom dörren ut i korridoren och beger mig sedan med snabba steg mot brandstången, bara några meter bort. När jag kommer ner för stången, som nu tagit mig från korridoren där våra sovrum finns, till rummet där vi förvarar våra larmkläder, är det ett yrvaket gäng jag stöter på. Vi säger inte så mycket medan vi byter om, och det behövs inte heller, då det är ett larm som vi ofta åker på. Alla vet ju att vi ska åka med en släckbil och ett höjdfordon på det här larmet. Och vi vet ju också hur vi ska förbereda oss på vägen dit vid den här typen av larm. Men eftersom jag är befäl på det här larmet så dubbelkollar jag ändå med chaufförerna att de hittat hela adressen innan jag själv hoppar in högre fram i släckbilen. Båda chaufförerna har varit med länge och kan den här adressen utantill. Det är spik, hör de ropa samtidigt i vagnhallen. På det här larmet åker också ett högre befäl med i en personbil i en roll som vi kallar för insatsledare. Och jag kan se hur den bilen försvinner iväg innan vi ens hunnit stänga dörrarna på brandbilen. Det verkar vara en spikadress för honom också, tänker jag. Det är en mild och vindstilla septembermorgon och det har redan ljusnat när vi rullar ut från brandstationen. När vi kommit en bit kontaktar jag vår larmcentral över vår larmradio för att få mer information. De berättar att det samtalet som kommit in till 112 är det någon som känner röklukt i sin lägenhet och att personen tror att lukten kommer från trapphuset. Inringaren vågar inte öppna sin lägenhetsdörr för att kolla ut i trapphuset, men upplever att lukten hela tiden blir starkare. Vid sådana här larm, vid just den här tidpunkten på en söndagsmorgon, är det inte ovanligt att det är någon som kommit hem sent, kanske från en fest, blivit lite hungrig och sen somnat ifrån maten, på spisen eller i ugnen. Något vi kallar för torrkokning. Det brukar bli en del rök, brandvarnaren kanske går igång, och en stark lukt av bränd mat brukar röra sig ut i trapphuset. Då är det oftast en granne som till slut upptäcker ljudet från brandvarnaren eller känner lukten från den brända maten och ringer till 112. Lukten av torrkokning har en speciell karaktär som en brandman snabbt lär sig att känna igen när vi sen kommer till platsen. Torrkokning kan utvecklas till en riktigt farlig situation om den inte upptäcks i tid eller snabbt hanteras på rätt sätt. Men är vi där tidigt så är oftast den största utmaningen för oss på de larmen att försöka väcka personen som somnat ifrån maten. Men den här gången ska det visa sig vara något helt annat. För när vi rullar över den stora bron med mindre än 1 kilometer kvar hör vi insatsledarens röst på radion.
Flera trapphus rökfyllda. Ni måste skicka mer förstärkning. Kom.
Säger han på radion till vår larmcentral. Det där låter inte som någon torrkokning, tänker jag. Jag tittar bak för att försäkra mig om att brandmännen hört meddelandet. Och kan då se hur de kontrollerar sin utrustning extra noga. Anders, som är rökdykarledare, säger att de har hört allt och gör sig redo för insats. När vi svänger in på gatan har vi ungefär 100 meter kvar till flerbostadshuset. Men kan redan nu se jättemycket ljusgrå rök som väller ut från huset upp mot morgonhimlen. När vi stannar framför huset har jag lite svårt att ta in det jag ser. Jag känner hur pulsen nu börjar öka lite. Det är ett trevåningshus med 4 trapphus och en ljusgrå fasad. Och det kommer rök från alla håll och kanter. När jag kliver ur brandbilen slås jag av att det är helt folktomt och tyst framför huset. Jag tittar genom fönstren i trapphusen och ser att 2 av dem är helt rökfyllda. Det kommer också mycket rök från flera ventilationshål i fasaden. Både på markplan och på vinden. Vad fan är det som händer? Var kommer all den här röken ifrån, tänker jag. Jag tar ett djupt andetag och tittar mig omkring och försöker se om det kan vara så att det brinner i en av lägenheterna. Men jag ser inga tecken på det. I alla fall inte från framsidan av huset. Jag skulle behöva kolla baksidan, tänker jag. Men nu märker jag att alla kollegor har stannat upp och tittar väntande på mig. Ja, just det. De vill veta var de ska börja sin insats, inser jag. Vi har brandbilar från minst en annan brandstation på väg för att hjälpa oss. Men just nu är det bara vi här. Och det är upp till oss att hantera problemet framför oss. Men vi måste hitta branden, tänker jag först. För att få stopp på den här enorma rökspridningen i huset. Om det börjar läcka in för mycket rök i lägenheterna så kan det bli riktigt farligt för de som bor där. Men det kan finnas fler problem, tänker jag sen. Tänk om det gått ut personer i de rökfyllda trapphusen och blivit kvar där. Var fan ska vi börja? Nej, nu måste jag ge en order. Vi måste göra något nu. Beslutet blir att gå in i ett av trapphusen för att försöka hitta branden och samtidigt säkerställa att det inte finns några människor kvar i det rökiga trapphuset. Det är inte alltid optimalt att ge flera uppgifter i en och samma order, men jag ser ingen annan möjlighet just nu. Min personal börjar plocka fram all utrustning vi kommer behöva för att gå in i det rökiga trapphuset. Men då kommer ett anrop på min bärbara radio.
Trösti, jag har hittat en källardörr på baksidan. Röken måste komma därifrån. Kom.
Det är insatsledaren som ropar. Alltså det högre befälet som åkte före oss i personbilen. Honom hade jag nästan glömt bort i all hast, men då faller bitarna äntligen på plats. Det är klart att det brinner i källaren, tänker jag. Röken har förmodligen spridit sig till de 2 trapphusen via dörrar som används för att gå från trapphusen ner till källaren. Men nu måste vi snabbt styra om vår insats till baksidan istället med både bilar, personal och utrustning. Vi har tur att brandmännen bara hunnit kasta ut en brandslang när meddelandet kommer och avbryter snabbt det de håller på med. Och det är tur det. För om vi hade hunnit få ut alla slangar och utrustning innan vi fick informationen så hade det tagit betydligt längre tid att flytta alltihop till baksidan. Men nu hjälps vi istället åt med att bära grejerna runt huset medan chauffören flyttar på brandbilen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
När jag kommer runt hörnet ser jag hur insatsledaren håller upp en källardörr där det trycker ut enorma mängder rök. Han har lyckats låna nycklar av en person som står på en närliggande balkong, som vägen inför oss är redan ordnad, vilket kommer att spara oss en hel del tid. Och nu rasslar det bara till. Och innan jag vet ordet av det är alla slangar vattenfyllda och brandmännen redo för insats. Anders tar över dörren och insatsledaren kommer fram till mig och berättar att de ankommande styrkorna snart är här och att de kommer få hantera de rökfyllda trapphusen på framsidan av huset. Vi får hantera branden här på baksidan. Men innan jag hinner vända mig om för att ta ett sista snack med rökdykarna kommer en polis fram till oss och säger från ingenstans: bara som ni vet så brukar vi hitta sovande människor i den här källaren. Jag och insatsledaren tittar först frågande på varandra, men förstår direkt att vår uppgift nu måste ändras. Vi ska inte bara in och släcka branden, utan vi ska nu även in och leta efter människor i den brinnande källaren. Mattis och Tony går in i den täta brandröken som bara väller ut från källardörren. Anders står kvar i dörröppningen för att hålla koll på och leda de två som gått in. Den uppgiften kallar vi rökdykarledare och de två som har gått in kallar vi rökdykare. Uppgiften skulle vara enkel. De skulle bara gå in och släcka branden. Nu får de istället jobba som vi gör när vi misstänker att det finns liv att rädda. En metod som kräver betydligt mer noggrannhet av rökdykarna och som är mycket mer tidskrävande. Tony meddelar snart att det är varmt där inne och att sikten är dålig. Han berättar också att de upplever att de befinner sig i ett stort utrymme, möjligtvis ett stort cykelförråd. Jag och Anders kommer överens om att de max får gå in en slanglängd, cirka 25 meter, på grund av den dåliga sikten och värmen. Behöver de gå in längre så får vi skicka in en grupp till för att hjälpa dem. Snart kommer det mer information.
Det är väldigt mycket vattenånga här inne, kom.
Vattenånga, tänker jag. Fan, det kan ställa till med en hel del problem. Tröst dig. Vi kommer garanterat behöva fler brandmän till den här uppgiften. Så du får fixa hit avlösning, säger Anders och fortsätter. De har också fått släppa IR-kameran och söker nu traditionellt, avslutar han. Som vi misstänkte ställer nu vattenångan till problem för rökdykarna. Problem som kommer kosta dem tid. Deras IR-kamera, alltså en slags filmkamera som de bär med sig, är ett hjälpmedel vi kan använda när vi söker efter människor i brand. Men den klarar inte av att se igenom vattenånga på samma sätt som den kan se igenom brandröken och är nu i princip obrukbar för dem där inne. Så nu får de lita på sina armar och ben där de systematiskt söker av lokalen. Det vi kallar traditionell sökmetod, som man alltså gjorde innan IR-kamerorna började användas. Men det finns också risker med vattenångan som min rökdykarledare pekar ut. Och det är att ångan lätt kan tränga igenom våra skyddskläder och då kan den varma ångan snabbt trötta ut rökdykarna och kan i värsta fall bränna dem. Det har gått några minuter sedan jag bad insatsledaren skicka fler brandmän till baksidan, men ännu har ingen kommit. De skulle snart behöva gå ut. Var är vår förstärkning? Tänker jag frustrerat. Men då ser jag några kollegor från en annan station komma gående runt hörnet. Det är Davidsson och Valle som ska lösa av våra brandmän där inne. Vad bra att ni är här. Ni kan börja förbereda er på att gå in, säger jag när de närmar sig mig. Nu har det första rökdykarparet jobbat ett bra tag och det är dags för dem att backa tillbaka ut. När de kommer ut berättar de att de hunnit söka av det stora rummet men inte hittat någon person eller brand. Men de berättar också att de lyckas hitta en gång in till höger där de tror att förråden finns och att det kan vara där det brinner. Där finns förmodligen ett vattenrör som gått sönder. De misstänker att det sprutar vatten mot elden, vilket bildar vattenångan. Davidsson och Valle har lyssnat noga medan de gjort sig redo. Och deras uppgift blir att gå in och gå direkt mot gången på högersidan. Mattis och Tony, som precis kommit ut, börjar ta av sig utrustningen och brandkläderna för att kyla ner sig. Glöm inte att dricka vatten, säger jag och pekar på vattenflaskorna bakom dem. Anders meddelar över radion att ny personal nu gått in i källaren. Snart meddelar det nya rökdykarparet via radio att de hittat gången och att de tycker sig kunna höra sprutande vattnet. De tänker avancera in i gången och se om de kan lyckas släcka branden. Insatsledaren, som nu befinner sig på en ledningsplats framför huset ihop med polis och ambulans, kontaktar mig på radion och undrar hur det går för oss. Jag berättar att vi nu borde vara nära att hitta branden och att två fräscha brandmän precis gått in. Han i sin tur berättar att man nästan lyckas tömma trapphusen på rök och att det inte verkar ha kommit in så mycket rök i folks lägenheter, trots allt. Skönt att höra, svarar jag. Vi ska nog ha den här branden släckt alldeles snart. Jag har under samtalet rört mig bort till vår brandbil för att kolla med chauffören om allt funkar som det ska och vänder mig nu om för att gå tillbaka till rökdykarledaren Anders som står vid källardörren. De har hittat en person, ropar någon plötsligt. Det är Anders som fått ett meddelande via radion från rökdykarna. Vad fan säger han, tänker jag. Har de verkligen hittat en person där inne? De undrar om de ska ta ut personen, fortsätter rökdykarledaren. Jag blir först lite paff, för det är en fråga jag aldrig fått förut. Och det är en fråga som nog låter konstig i andras öron. För det kan ju verka självklart att personen ska ut. Men rökdykarna har en poäng. De har hittat en person, förmodligen avliden, i ett källarförråd. Det är inte normalt. Det är avvikande. Vilket kan betyda att det är en brottsplats. Och om det är en brottsplats så kommer den att påverkas om vi flyttar på personen. Det här är helt enkelt brandmän som har lyssnat under sina utbildningar genom åren. Men den här gången blir beslutet ändå att ta ut personen. Så rökdykarna bestämmer sig för att ta den snabbaste vägen ut via en av dörrarna till trapphusen på framsidan och lämnar över personen till ambulanspersonal som insatsledaren skickar dit. Vi andra står kvar på baksidan och kan knappt tro att det här verkligen händer. Efter en stund meddelar rökdykarna att de går tillbaka in samma väg för att släcka det som finns kvar av branden. De bedömer att de kan göra jobbet själva, så mina brandmän behöver inte förbereda sig för att gå in en ytterligare gång. Snart kan vi också höra sirenerna från en ambulans som rusar iväg med personen från källaren till ett sjukhus i närheten.
Branden är släckt. Vi kommer ut. Kom.
Meddelar rökdykaren efter en stund. När de kommer ut på baksidan berättar de att personen bara låg där. De hade haft full fokus på att hitta branden när de helt plötsligt träffade på en kropp. Jag var tvungen att känna efter flera gånger innan jag förstod vad jag hade hittat, berättade Davidsson. För ibland är det så i det här jobbet. Vi lägger upp en strategi att leta efter personer utifrån den information vi får, i det här fallet från en polis. Men innerst inne så trodde nog ingen av oss att vi skulle hitta någon där bland källarförråden. Vattenångan och röken vädras till slut bort och vi kan börja packa ihop vår utrustning. Det forsar fortfarande ut massa vatten från det avbrunna röret, men det får morgonskiftet lösa ihop med fastighetsägaren. Polisen har nu börjat spärra av delar där nere i källaren för att kunna påbörja sin utredning om vad som kan ha hänt. Jag kollar med insatsledaren en sista gång om vi kan åka tillbaka till brandstationen och bli avlösta av våra kollegor som väntar på oss. Gör det, men be morgonskiftets befäl ringa mig. De kommer få åka hit och hjälpa till med att suga upp vattnet, avslutar han. Solen har nu gått upp och folk har börjat röra sig ut på gatorna. Jag känner mig nöjd med vår insats, men tanken hänger kvar i mig. Varför hittade vi en person i en brinnande källare? Jag undrar om vi någonsin kommer få veta vad som har hänt.
Trösti, vad tänkte du när polisen sa att det kunde finnas personer kvar i källaren?
Mm. Det var ju helt oväntat, såklart. Vi har ju helt ställt in oss på att vi ska in i källare som är tom på folk. Vi ska in och släcka en brand bara. Bara. Men ändå, det är vår inställning. Sen är ju informationen från polisen inte liksom helt solklar att det finns personer där. Utan det är ju mer att ja, vi brukar hitta folk här. Men vi väljer då att ställa om och byta metod, alltså bara leta efter folk primärt. Och då att branden blir sekundär, så att säga. Sen kan man ju släcka branden och sen leta efter människor efteråt. Men de börjar i alla fall med att leta efter personer när de kliver in i det stora cykelrummet. Så det var bara att köra på.
Men vad var det som brann i källaren då?
Ja, det var ju mycket bråte. Det är ju någon som har bott där ett tag. Det finns mycket saker. Så det var ju ett källarförråd som var uppbrutet eller öppet. Så det var mycket blandade saker, teckenkuddar. Men vad som exakt har börjat brinna, det vet jag inte. Men det brann ju väldigt mycket där eftersom det, har ju, det är ett vattenrör som har brunnit av. Så att det har ju varit en ordentlig brand.
Ibland när vi jobbar med bränder så kan det faktiskt vara så att personer är avlidna inne i liksom byggnaderna. Och vi väljer då att kanske inte ta ut en person. Här blir det ju lite diskussion kring det här. Vem är det som tar beslutet om att vi ska ta ut en person eller inte?
Ja, det är ju inte så lätt fråga egentligen att besvara. Men i det här fallet så tog ju insatsledaren, alltså våran myndighet, det beslutet att ta ut personen. Alltså man har inte konstaterat att personen är avliden. Och då är det fortfarande livräddning. Personen ska ut och få sjukvård. Sen kan det ju vara andra lägen där man helt utan tvivel kan konstatera att personen är avliden. Inte ovanligt i bränder faktiskt. Då kan man välja att lämna kvar personen till fördel för polisens utredning. Eftersom det finns inget liv att rädda. Och då ska ju inte vi förstöra bevis, för det kan ju vara ett brott som den här personen har råkat ut för. Men i det här fallet så beslutas att ta ut. Men de här brandmännen är ju välbildade och duktiga och ställer hellre frågan, för de inte riktigt var säkra själva. Men då kommer ju beslutet att snabbt att han ska ut.
Men vår uppgift är ju heller inte att ta reda på vad som har hänt den här personen.
Nej.
Och det är ju väldigt sällan vi får reda på vad som har hänt personer i såna här olyckor.
Ja, det kan ju vara lite störande ibland att vi inte får reda på det. För man vill ju gärna veta hur det går för människor som vi hjälper. Som i det här fallet till exempel. Jag har ju inför liksom inspelningen av programmet försökt googla vad som har hänt den här personen. Jag vet ju att han har avlidit, men det är ju det jag vet.
Mm.
Men det finns ju ingenting att ta reda på.
Och det här är ju faktiskt någonting som vi måste göra. Är ju, om vi vill få reda på någonting om hur det har gått om en olycka, då är ju typ tidningar där vi kan få reda på det.
Ja, det är ju så.
För att de skyddas ju av patientsäkerhetslagen liksom.
Yes.
Så att det, ibland vill man gärna veta hur det har gått. För att kanske, om en, det behöver inte vara en, att någon har dött. Men någon kanske har skadats och vi vill gärna så här, typ knyta ihop säcken liksom. Ja, men det gick bra för den här personen.
Ja, men ska stänga det här caset.
Ja. Du snackar om värmekameran här nere.
Mm.
IR-kamera som vi kallar den också.
Vi har ju nämnt värmekameran i tidigare avsnitt. Och jag tänker ofta, alla har nog sett de här videorna där polisen åker med helikopter och så jagar de bilar som kör för fort.
Typ på cops liksom.
Och där bilden är liksom svartvit.
Ja.
Och där gubbarna som springer är ljusa och husen är mörka. Det är ju en värmekamera som filmar det. Och det den egentligen gör är ju bara att den filmar värmesignaturer, alltså värme. Så därför är de som springer ljusa för att de är varmare än hus eller gräsmatta eller omgivningar ofta. Och med den kameran kan vi då se i miljö, för den ser igenom röken kan man säga. Och vi kan då se en människa som ligger i en brand, för att människan har en annan temperatur än branden. Och generellt också en annan temperatur än själva miljön.
Och jättebra verktyg.
Jättebra, just att den ser igenom röken är ju jättefördel för oss. Så vi kan scanna av ett rum som är helt rökfyllt, ser exakt hur det ser ut. Och då är det också mycket lättare och säkrare för oss att jobba där inne.
Det finns också några ställen där vi kan bli rejält lurade av den här kameran.
Ja, just det. Vad tänker du på då?
Speglar eller glasrutor.
Mm.
Där den liksom reflekterar sig själv, så man ser sig själv i den här. Om man kommer fram till en glasruta så ser man sig själv.
Jag undrar, vem är det där? Mm. Är de här inne?
Personfunnen.
Ja.
Det här efterarbetet då som vi ska göra efter det här. Vad innebär det här efterarbetet? Hur stor del av jobbet är det?
Ja, i det här fallet blir vi ju avlösta, så det är ju nästa morgonskift som får göra det. Men det handlar ju om att det strömmar ut massa vatten här. Det fanns ju brunnar i källaren som tur är, så mycket rinner ner där, men det är för mycket vatten för brunnen, så att det blir en massa vatten på golvet. Så det ska ju hanteras. Och det suger vi upp och tar bort. Det kanske finns lite eftersläckning kvar att göra i det här bråten höger med grejer som har brunnit i det här förrådet. Så det finns ju alltid lite jobb att göra efteråt. Återigen, vi har pratat om restvärdsräddning. Finns det saker i de andra förråden som går att rädda genom att bära ut det från den här fuktiga miljön? Trapphuset har ju fått massa rök i sig. Vi ska ju se till att det är rökfritt.
Mm.
Att röken försvinner. Så det är ju så mycket mer än bara släcka branden som är vårt jobb när vi är ute på plats.
Trösti.
Yes.
Jag har kollat i våran mailkorg.
Okej, okay. Har du hittat något kul?
Massor.
Mm.
Men jag har valt ut två frågor här.
Shoot.
Första frågan då, hur blir man brandman?
Ja, det finns ju flera sätt att bli brandman. Vi två blev vi brandman på deltiden först.
Ja.
Där vi sökte, eller jag åkte ner till brandstationen med en kompis. Och på den vägen är det, kan man säga.
Ja, men alltså deltiden finns ju oftast på små orter. Och bor man inom den regionen där de behöver folk och de kan rekrytera, så går ni och sök liksom.
Verkligen, hör av dig till brandstation.
Ja. Annars finns det ett tillsätt. Och det är ju utbildningen skydd mot olyckor.
Just det.
Som är en eftergymnasial utbildning på 2 år.
Precis, och den är ju, drivs ju av MSB.
Ja.
Myndigheten för skydd och beredskap.
Ja.
Den är ju väldigt bra. Den ger en ju väldigt fördel när man söker brandmannayrket.
Mm.
För då är man ju så att säga färdigutbildad. Sen är det ju här ett erfarenhetsyrke som man får ju lära sig på vägen. Men det är ju fördelar sen när man söker jobbet, verkligen. Och då kan man söka heltid, deltid, vad man vill.
Yes. Jag har en till fråga.
Mm-hmm.
Den här är lite mer personlig om oss. Jobbar du och jag på samma skift?
Gör vi det?
Ja, det är klart vi gör det.
Ja, det
gör. Jo, vi jobbar på samma skift.
Mm, jag har gjort det några år nu.
Mm. Hur många är det nu? 4? 5?
Ja, jag tror att det är runt 4 år.
Ja. Men vi har ju känt varandra betydligt längre.
Ja, exakt.
Och vi kom ju faktiskt från samma deltidsstation från början.
Ja.
Fast du började betydligt tidigare än mig.
Precis, när jag jobbade ju där först. Ja. Och sen slutade jag, och sen kom du och jobbade där.
Och sen har ju du börjat på heltiden före mig och jag kommer senare och så här. Men det finns en rolig grej med det här också.
Jag gubben i det här då, eller?
Ja.
Ja.
Men det var ju en sak som vi kom på ganska nyligen. Att både du och jag började på deltiden och fick samma hjälmnummer.
Just det, vad var det då?
543. Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss också på sociala medier, Larmviminns, på Facebook och på Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
När vi stannar på vägen utanför kan jag redan nu se hur det här kommer sluta. Det är en fullt utvecklad brand i villan. Lågorna slår ut genom alla fönster. Det flyger glödande aska upp i den mörka himlen. Och värmen når oss bort över bilarna, ett 20-tal meter bort.
Klart slut.
Podplay, en del av Power Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.